När Dante talar om inträdandet i månens sfär beskriver han det som sökandet efter en pärla som tumlar runt i en sjö av mjölk. Pärlans vita yta är för det jordiska ögat omöjlig att särskilja från den vätska som omgärdar den. Dante söker med fingrarna i gränslandet mellan dröm och vakenhet och får till slut fatten, lyfter den till sig, skärskådar månpärlans närmast genomskinliga yta för att genom sin inre blick lära känna den vishet som bor i den. Dagens samtal handlar om att intuitivt lära sig uppfatta och använda de fördolda förbindelser som Dionysios menar sammankopplar allt i vår värld med de osynliga världarna bortom. Genom att se tingens så kallade inre sympatier kan den intuitive se en liljas förbundenhet med Venus, eller i en pärla finna en port till månen. Föremål som i bönelivet kan föra oss närmre de sfärer i vilket vi eftersträvar att bida. Josef berättar om en serie synkroniciteter som tar sin begynnelse när han införskaffar en bok av en mystiker han inte tidigare lagt märke till. Boken innehåller ett antal hemlighetsfulla symboler som fångar hans uppmärksamhet. Söndagen därefter upptäcker han en av symbolerna från boken på väggen i en kyrka i vilket han snart ska fira mässa. Snart upptäcker han fler, och inte långt därefter visade sig att hela dekoren i Läckö magnifika slottskapell består av en fullständig samling av bokens alla mystika symboler, vilka rätt uttolkade och satta i rätt ordning beskriver en väg till hjärtats reningsprocess. Samtalet avslutas med en reflektion kring bömelärjungen Georg Gistel, vars skrifter Josef en gång visade mig när vi var på besök i Hjalmar Ekströms efterlämnade bibliotek på Sigtuna stiftelsen. I en serie illustrationer beskriver Gistel planetsfärerna som cirkulerande inom människan, samt den spiralformade rörelse av ljus som också är en av Dionysios viktigaste nycklar. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Intuition och synkronicitet.
Jag tyckte förra avsnittet blev jätteintressant, men jag började fundera på några olika saker. Jag tänker så här, om man inte har läst Dionysius och inte är jätte liksom van vid en hellenistisk världsbild. Om vi tänker så här, att man har en ganska modern världsuppfattning, så kan man ju tycka att det är lite märkligt att vilja använda sig av, vad ska man säga, en hellenistisk världsbild när man beskriver sin syn på verkligheten idag. Eller hur? Jag tänker att vissa skulle kanske tänka så här, men okej, grabbar, ni läser här Dionysius av Areopagiten. Han är bra teolog, han beskriver Gud och han beskriver Jesus och andra liksom, sakramenten, så är han bra. Men varför, grabbar, varför fastnar ni vid hans kosmologi? Vi har ju en helt annan syn på världen idag, skulle ju någon kunna säga.
Ja, någon skulle verkligen kunna säga, det har ju bevisats att han hade fel.
Ja, exakt. Vart är de här himlarna?
Ja, Gagarin har varit uppe i rymden och han såg inte Gud där uppe.
Nej, precis. Och är det fruktbart att svänga sig med den här typen av språk? Någon skulle kunna säga, ni plockar ju fram det absolut sämsta och minst intressanta hos Dionysius, men vi håller ju inte med.
Nej, verkligen inte. Det här är ju någonting som kyrkan har missat, och den mystika traditionen lite grann har missat, och som vi verkligen vill återsätta ljuset på.
Jag skulle inte nödvändigtvis säga att man har missat det. Dels så måste man komma ihåg att när man studerar Dionysius Areopagiten så kan man liksom inte egentligen skilja hans kosmologi från hans syn på Gud eller hans syn på kyrkan. Därför att det här utflödet, hierarkin, är ju någonting som både återkommer i skapelsen, det återkommer i himlen och det återkommer i kyrkan. Och de här tre nivåerna är sammanflätade med varandra, och liksom den hierarki och det utflöde som finns i den jordiska kyrkan, det är ju liksom en spegling eller det är korrespondens av den himmelska hierarkin.
Ja, det säger han överallt.
Ja, han gör ju det. Och då blir det väldigt konstigt om man kan liksom inte egentligen plocka ut Dionysius kyrkosyn från hans övriga kosmologi. Det blir väldigt konstigt.
Ja, och det går ju ihop någonstans i det här grunduppfattningen han har, att det synliga och det osynliga sitter ihop.
Ja, verkligen.
genom att vi verkligen tittar på det som är synligt i kyrkan, i gudstjänsten, i det kyrkliga livet, så kan vi följa visionen in i det himmelska. Och då är man i de här himmelska hierarkierna som man pratar om.
Ja, verkligen.
Så det hänger ju samman.
Och sen tänkte jag på en annan sak, och det är ju, vissa skulle ju säkert reagera på att man använder planeter som symboler för själsförmögenheter eller för aspekter av tillvaron. Många kanske skulle tänka så här, jaha, vadå, vill Josef och Karl att man gör reklam för Aftonbladets horoskopsida? Och det är ju verkligen inte det här handlar om.
Nej, verkligen.
Utan i den klassiska hellenistiska världsbilden, och även alltså det som återkommer hos Dante, det är ju att planeterna kan användas som symboler för att förstå sig själv. Och här har vi ju till exempel i en av faktiskt mina favoritpåsksalmer som finns i Svenska psalmboken. Den är skriven av Adam av Sankt Viktor, nummer 517. Där sjunger man ju så här: världen som nu föds på nytt föder glädjen. Här på jorden vandrar nu den uppståndne Herren. Öst och väst och syd och nord, eld och vatten, luft och jord, sjunger påskens psalmer. Här använder man ju faktiskt de fyra elementen som symboler för, vad ska man säga, att skapelsens totalitet och skapelsens helhet lovsjunger den uppståndne Kristus. Och jag menar, i grund och botten, i den mån vi har en sekulär världsbild i Sverige idag, så är det ju ingen som tror att världen är uppbyggd med, eller väldigt få i alla fall, som tror att världen är uppbyggd med de fyra elementen. Samtidigt så används ju elementen som symboler. Vi kan ju prata om så här att någon, vad är det som får dig, någon är brinnande, någon brinner för någonting. Någon är uppe i det blå, någon står med båda fötterna på jorden. Någon har, alltså, jag menar, här återkommer ju de olika elementen i vardagsspråket egentligen. Jag vill bara mest säga att jag tycker inte att det här är konstigt.
Den som ser ett problem med det kommer att få problem med Bibeln. För även där finns de här begreppen. Låt morgonstjärnan, eller tills morgonstjärnan går upp i era hjärtan, står det i Nya Testamentet. Mm. Är det Paulus som talar om det?
Mm, exakt.
Ta bara till exempel hela det apokalyptiska språket som finns. Det pratas om att planeter, stjärnor ska smälta och gå under.
Ja. Och vi har ju till och med Betlehemsstjärnan. Alltså.
Ja visst. Och jag menar, är det verkligen så att folk tror att för den som instiger i de här högsta mysterierna, så är det så att världen smälter och går under, att kosmos förgås. Den är ju kvar, men i den människans inre värld så finns det en transcendens som innebär ett sorts undergång för en gammal värld.
Verkligen, och det här är ju också, att använda den här typen av språk gör ju liksom att den inre verkligheten och det man ser i det yttre harmoniserar på sätt och vis.
Ja, sen en lite rolig sak med just den där salmen. Man kan lägga märke till ordningen faktiskt på elementen som de räknar upp.
Ja.
Ofta när man räknar upp de olika riktningarna för väderstrecken så brukar man ju gå i en cirkel. Det är ganska naturligt att man gör så för att man kanske följer solens lopp. I den här salmen, som är då från Sankt Viktor, som är en väldigt intressant, han hade tillgång till väldigt mycket intressant material, så finns det en intressant ordning på de här fyra elementen där de rör sig i ett kors.
Just det,
och
just det.
Just den här ordningen faktiskt finns i apokryft material från tiden runt år 0 som behandlar skapelsen där änglarna rör sig med Adams kropp i det här korset. Och det står också om hur världen blir till och hur Noa rör sig med båten i just det här korset i den här ordningen.
Det är häftigt.
Så det finns en tanke med just den här ordningen som går tillbaka till ett äldre material som Sankt Viktor känner till. Det kan vi inte gå in på nu, men jag vill bara nämna det när du tar upp den salmen. Det känns som att jag skulle inte vilja gå förbi den utan att nämna det.
Nej, det är alltid intressant vad som sägs mellan raderna.
Verkligen.
Och varför väljer man att lista elementen efter en viss ordning? Alltså, men om vi ska gå tillbaka till Dionysius och hans kosmologi, så tror ju jag att användandet av emanationerna, de himmelska sfärerna, snarare är någonting som kan hjälpa oss att komma närmare Kristus, komma närmare mysteriet. Det är någonting som hjälper oss att komma i rätt riktning och inte någonting som får oss på fel kurs.
Vi kommer ju komma in på hur lite olika sätt som det kan vara så när vi pratar om en ordning som dyker upp i många former av mystik, det vill säga det här med rening, upplysning och förening. Men man kan väl redan nu säga att en sak som arbetet med planeterna gör är att det hjälper oss att sortera i olika aspekter utav tillvaron. Det är en rening som äger rum, en sortering, en urskiljning som man kan göra genom att be med de här olika mellanlagren, att rikta sin uppmärksamhet till en efter en. I det sista avsnittet av den förra säsongen och i ett av avsnitten med Peter så beskrev jag två stycken bilder som hänger samman. I det sista avsnittet så beskrev jag en bild när det handlar om just det här med rening, det här sorteringsbegreppet. Man kan beskriva det som att man testar att äta en kaka och urskilja dess olika ingredienser.
Ja, just det.
Och i samtalet med Peter så hade jag en annan bild där jag pratade om att tillvaron är som ett prisma och att plocka ut en efter en av de olika färgerna för att se ljuset som strålar genom prismat klarare.
Mm.
Och det är ju verkligen någonting som man, att se ljuset, att uppfatta den här smaken av Gud från de andra smakerna.
Ja, just det. Mm. Det är en bra liknelse. Väldigt bra. Och det är en intressant koppling på renhet, att det handlar om att få en ren blick. Alltså det är skådandet som ska bli rent i första hand, inte liksom allt vad som är jag. Givetvis så måste jag ju kämpa på, liksom, med vissa sidor hos mig själv, jag måste jobba på mig själv. Men det är ju, man kan ju fråga sig om en människa kan få ett helt och hållet rent hjärta i bemärkelsen att det liksom inte finns nog onda benägenheter i hjärtat. Men jag menar, det är en sak att kunna tänka sig att vår blick kan bli renad. Och här säger ju den mystika litteraturen lite olika saker. Alltså kan hjärtat bli fullkomligt lite i detta livet? Vissa hävdar det och vissa hävdar inte det. Jag vill inte egentligen gå in på den frågan annat än att jag tror att det är väldigt viktigt perspektiv att det som ska renas i första hand är blicken.
Ja, jag tycker att Luther kan vara ett bra korrektiv till en del såna här medeltida och även tidiga teologer som kan ha ett lite väl, ibland kanske övermaga fokus på bli ren i meningen perfekt på jorden innan man börjar uppstigandet.
Exakt.
Jag tror liksom att om man tar och strävar framförallt efter att skärpa blicken, låta sig själv landa i det himmelska, då kommer det framförallt att vara lättare sen också att arbeta med att få det hela att fungera på ett bättre sätt. Man kommer ha helt andra motivationsgrunder involverade i sig själv.
Ja, just det.
Om man börjar med att bara säga till sig själv, ja, men nu ska jag bli snäll och nu ska jag bli god och alla de här sakerna. Men saknar en urskiljning och en motivationsgrund grundat i det himmelska.
Ja.
Då kommer det bli så att, till exempel, man kan ta ett väldigt bra exempel. Man brukar ofta säga att högmod,
mm,
Den kan förklä sig i många andra dygder.
Ja, verkligen.
Högmodets favoritförklädnad är ödmjukhet.
Ja,
den älskar att förkläda sig i ödmjukhet.
Ja, ja. Och utifrån det perspektivet så till och med att kunna skänka allmosor åt en tiggare kan vara förklädd högmod.
Precis det. Det finns en grundrisk om man börjar ta att göra som vissa mystika teologer har sagt, att man börjar i den här änden att man ska bli en perfekt person först. Jag tror verkligen att det är mycket bättre att börja andra änden, att sträva efter att se Gud. Ja. För då har man hittat ett fotfäste som man sen kan ta och förändra tillvaron genom.
Där är det ju, ja, det finns ju olika. Jag menar, klassiska, det här i Thomas A. Kempis bok om Kristi efterföljd. Den handlar ju mycket om att ha fokuset på Kristus liksom. I gammalkyrklig luthersk pietism, då har man betonat den här moraliska ansatsen i början, men också gjort en poäng av när människan inser att hon inte kan bli perfekt. Det är liksom en stor själavårdande insikt. När människan inser sin otillräcklighet, att oavsett om jag liksom spänner alla mina liksom själsliga muskler i hela kroppen, så kommer jag liksom, jag kommer aldrig bli fullkomlig.
Om vi då tänker oss att man vill närma sig de här sfärerna. För jag tror att ett grundperspektiv i all kristen mystik, det behöver liksom vara, snarare än att säga till sig själv så här, på vilket sätt kan det här vara fruktbart för mig? Testa det istället.
Mm.
Ställ dig liksom i ljuset istället för att fundera över hur det är att stå i ljuset, som Joel Halldorf sa en gång. Det är bättre att ställa sig i ljuset och känna värmen och känna hur ljuset strålar mot dina ögon än att fundera över hur det skulle kunna vara att stå där.
Ja, eller liksom när Jesus säger kom och följ mig, så börjar man gå. Man analyserar liksom inte Jesu gångart först liksom. Eller titta på underlaget, utan man följer efter.
Precis. Och om man då vill ta och följa efter nu då in i de här sfärerna. Om man ska ha ett samtal som utgår från den liksom premissen att okej, nu vill jag ta och närma mig de här olika sfärerna.
Ja.
Hur gör man det? Det finns ju ett antal saker där som man kan ta liksom, och haka i. Jag tänker Dante, om man läser Dante på ett visst sätt så kan man få en viss nyckel. Han beskriver ju faktiskt sfärerna. Han beskriver hur de ser ut.
Mm.
Alltså, det är miljöer.
Ja.
Det pågår vissa typer av aktiviteter i de olika sfärerna. Det finns vissa personer, filosofer, skönlitterära referenser. Den som vill instiga i en viss sfär kommer, när den börjar instiga i den här sfären, dels att börja uppfatta sfären runt sig i sin vardag. Men också, för att stiga in i den, kanske behöva lägga till de saker som har med sfären att göra. Så att man fyller sitt liv med sfären.
Mm. Du lyfter fram ett speciellt spår som inte går in så mycket i den svenska översättningen. Det är intressant när man jämför översättningar. Men du pratar ju om att Dionysius lyfter fram det här begreppet sympatier.
Ja, det här är ju någonting som...
Apropå kärlek, alltså att det finns en inbyggd attraktion, eller att det finns ett eros egentligen inte bara hos människan i sin längtan till Gud, utan att det finns en attraktionskraft mellan andra, allt egentligen i skapelsen. Eller förklara, vad var det du hittade?
Jo, men det är så här att det är precis, faktum är det är precis som du beskriver.
Mm.
Alltså, grundtanken hos då Dionysios, och han skriver en delvis lite grann mellan raderna, men han är också ganska explicit.
Mm.
Det är att i den synliga världen så är det inte bara så att det finns symboler som sammanlänkar den med det himmelska, utan det finns sympatier, och man kan uppfatta dem då precis genom det här, en sorts utvidgat kärleksbegrepp. Man ser det sköna i det. Man ser hur det är sammanlänkat. Och man kan lite grann tänka att Dante, när han beskriver de olika sfärerna så gör han det med den här grundtanken i bakhuvudet. När han beskriver, om man tar till exempel månens sfär, så beskriver han ju, han har de här väldigt drömska liksom beskrivningarna av månens sfär, och han beskriver scener, han beskriver personer, han beskriver liksom olika former utav skönlitterära referenser.
Just det.
Och om man då tar och utgår från den här tanken att om jag vill närma mig månen, de saker som har månsympatier,
just det,
de låter man finnas runt sig, till exempel i anslutning till sängen. För sängen har att göra med sömnen, sömnen har att göra med månen. Så att på sin, att liksom tänka att på sin böneplats till exempel, vid sin sovplats, så har man, man fyller liksom den med saker som har sympatier, som är kopplade, som du uppfattar med liksom din, ja, intuitiva blick. De här har med månen att göra. Man kan ta, jag menar, det finns, någon kan ju tycka så här liksom, åh, jag skulle vilja ha den här och det här konstverket, men jag liksom vill inte köpa det, det är dyrt. Skriv ut, liksom.
Ja, just det.
Ta och liksom, bara gör, det behöver inte kosta mycket pengar, liksom. Ta och sätt upp så att du har liksom, liksom bilder som påminner dig om det här. För att det är någonting som Dionysius också pratar om, att den himmelska gudstjänsten, han skriver det, det är någonting som har att göra med påminnelser också. Vi behöver i vår vardag lägga vår uppmärksamhet i bönen. Och ett sätt att göra det, det har att göra med åminnelse, påminnelse.
Dionysius, när han pratar om sympatier, som jag har förstått det, så är ju också tanken på att till exempel går jag ut i och vandrar i skogen och ser en sten, så är inte stenen bara liksom ett ensamt materiellt objekt som ligger på marken, utan stenen har någon form av sympatier till liksom, den har knutpunkter till annat i skapelsen, visst?
Ja, exakt. Alltså, det finns, man kan, ett begrepp som lite grann, jag tror inte att Dionysius kanske egentligen gör någon skillnad mellan de här begreppen, utan snarare ser dem som sammankopplade. Det är ju det begreppet som man använder också, som heter korrespondenser.
Ja, just det.
Alltså i kapitel 15 av Celestial Hierarchies, där går han igenom en väldans massa olika korrespondenser. Det är liksom färgkorrespondenser, den här färgen har med det att göra, den här färgen har med det att göra.
Just det, just det.
Den här kroppsdelen har med det här att göra, det här djuret har med det här att göra. Där sätter han liksom upp en sorts förklaring av hur det här kan se ut. Sen så säger han också att man ska inte, liksom i alla lägen så har den här grejen alltid en koppling till det här. Det, man kan ju tänka, det är bara som exempel, så det finns ju massor med drömtydningsböcker. Om jag har en dröm och så drömmer jag någonting och sen så kollar jag liksom så här, vad var det som det där hände, vad var det som det där betydde för någonting, och så kollar jag i någon så här drömtydningsbok. Ja, om man liksom bara så här slår i den drömtydningsboken, då tror jag att man kommer hamna ganska snett i vad drömmen betyder. Men absolut, om man istället tar rygg på sig själv, om man tar rygg på sig själv,
ja,
och under lång tid tar och försöker förstå hur fungerar liksom de här inre kopplingarna i mina drömmar. Det är lite djupare än bara det här one-to-one correspondences. Nej, avoid one-to-one correspondences, säger han ju.
Det måste bara nämna här i sammanhanget också att den svenska översättningen av paradoxernas gud, där har ju översättaren valt att inte ha med kapitel 15.
Ja, det är ett intressant urval att inte ha med den. För det är ju ett av de mest intressanta ställena i hela boken.
Ja, ja, visst.
Om man har liksom då den här grundpremissen som från Dante då, att man aktivt tar och fyller på med saker som har såna här då korrespondenser eller sympatier med det som man försöker närma sig. Sen så kommer ju då den här andra biten, att man börjar uppfatta att det kommer av sig självt.
Just det. Det här var ju när vi pratade om det här och du började nämna det här med sympatierna. Det är en häftig sida hos Dionysus. Då var ju min första tanke, det var ju, men det här med synkronicitet.
Exakt.
Och här tror jag att väldigt många människor, oavsett egentligen om de är kristna eller inte, har erfarenheter av synkronicitet i sitt liv.
Verkligen.
Sammanträffanden som är så påtagliga att de omöjligt skulle kunna vara sammanträffande. Du blickar åt ett håll i ditt liv och så är det liksom en sak som uppträder inför dig. Och sen så tittar du åt ett helt annat håll och så är det någonting som är mer eller mindre nästan identiskt som uppträder. Och så påtagligt att det kan inte bara vara en slump, eller det upplevs inte som en slump. Den här erfarenheten brukar väl kallas för att uppleva en synkronicitet i tillvaron. Det kan ju vara att det finns någonting man har gått och tänkt på länge och så helt plötsligt så... Och nu pratar jag inte om att jag har gått och tänkt på en blå Volvo idag och sen så går jag ut på gatan och så ser jag en blå Volvo köra förbi.
Exakt,
utan
ja.
Kanske lite mer djupt och påtagligt än så. Vid ett första tillfälle när man erfar sådana här synkroniciteter i tillvaron kan det ju nästan vara lite obehagligt. Man kan ju känna så här, håller jag på att bli galen? Eller vad är det som händer? Påtagligt i mitt eget liv. Det blir konstigt att klä den här typen av erfarenheter i ord. Men jag hade köpt en bok som var skriven eller ritad av en luthersk präst som heter Daniel Kramer. Där han har meditativa emblem med ett hjärta i fokus. Och jag vet att du har sett dem och vi har tittat på dem tillsammans. Det finns olika upplagor, men det är 40 hjärtan eller mer som på något sätt ska gestalta andliga skeenden. Och det här är, det står inte så mycket kring dem, utan det är rikt illustrerade bilder gjorda i början på 1600-talet av den här lutherske prästen i Stettin. Jag hade bara snubblat över dem och tänkte så här, ja, men de här ska jag titta på. Och jag är nyfiken på liksom luthersk andlig historia. Och jag tänkte om det här kunde vara någon, liksom, ja, på något sätt, någon skatt att lyfta fram. Och i samma veva som jag beställer den här boken så börjar jag också en ny tjänst som präst i Götene pastorat. Och Götene ligger alltså vid Kinnekulle, Västsverige, utanför Lidköping i närheten av Mariestad, för de i landet här som inte har varit där. Och så tänker jag liksom, första veckan då jag börjar så tar jag bilen och så åker jag runt och tittar på de olika kyrkorna. Och när jag åker in i Fullösa kyrka, vet du vad jag ser då? Ja, du har varit i Fullösa kyrka så du
ja,
vet.
Ja, jag har varit där så jag vet.
Då ser jag alltså de här hjärtanen som Daniel Kramer har ritat. Och alltså, det var väl, säg att det var inom en 14 dagars liksom period som jag både får hem boken och för första gången går in i Fullösa kyrka och ser de här. Och lyckas och helt plötsligt inser att det är de här hjärtanen som finns i den här boken.
Men Martin Lundebo har ju några av de där bilderna i en av sina böcker. Jag tror att det heter Det seende hjärtat eller något sånt där.
Just det.
Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är inte av hans böcker i alla fall.
Ja, ja. Jag var ju tvungen att forska lite i det där. Och det visade sig att de första hjärtamålningarna som jag i alla fall hittar. De finns i alltså slottskapellet på Läckö slott. Där finns Daniel Kramers hjärtan. Och sen har finns de på några andra kyrkor i Västsverige. Har man avbildat de här också, inspirerade av Läckö slott.
Just det. Och där var de väldigt många. Du visade ju hur oerhört många det är där. Alltså.
Ja, det är ju alla 40 som finns i Läckö slottskyrka. Som smyckar bänkdörrar, som smyckar altare, som smyckar åskådarläktare. Så det är hela kyrkan, det karaktäriserar hela kyrkan. Jag skulle misstänka, det är ju Handela Gardi som är den stora mannen bakom Läckö. Och han var ju gift med, vad heter hon, Maria Eufrisyne, som ju hade lite pietistiskt. Hon var kompis med drottning Kristina, de var barndomsvänner. Så jag misstänker att det är hon som har stött på Kramers emblem och inspirerats av dem. Jag vet inte, men det är min egen liksom killgissning. Det som jag kände då, det var ju att det kändes som att jag höll på att bli galen. Alltså tänkte jag, wow, hur kan det här hända? Att jag liksom inom ramen för bara några dagar både får hem den här väldigt, väldigt obskyra lilla boken och börjar i en kyrka som har de här bilderna. Jag tror inte, jag har frågat många prästkollegor om det är någon som känner till Daniel Kramers lilla bok, och det är väldigt, väldigt få som gör det. Så det är en väldigt, väldigt obskyr text. Liksom. Den är inte teologi litteraturens V70 i vanlighet. Liksom.
Nej, just det. Det är intressant. Jag uppfattar ju verkligen att det finns liksom någon som är då ateist som närmar sig det här. Den kommer ju också att upptäcka det här. Och jag tror att man istället för att liksom försöka hitta förklaringsmodeller till det, så får man bara go with the flow. Man kan ju såklart, det kan vara svårt att undvika att göra förklaringsmodeller. Människor gör ju olika förklaringsmodeller hela tiden, de försöker göra det såklart. Men jag tror att det viktigaste här, det är liksom bara att följa med i flödet, att liksom känna det i kroppen, att se det, att uppfatta det. Man kanske kommer att ta och resonera till exempel med såna här saker som det kollektiva undermedvetna, så här Jung.
Ja, Jung pratar ju lite om synkroniciteten, och vad jag förstår så har han ju en väldigt liksom positiv, det är en positiv sak hos honom. Och jag menar, det får jag säga att det var ju för mig också där. Det var ju, jag kände ju en känsla av att jag var på rätt plats vid rätt tid, vid rätt tillfälle. Utifrån en kristen världsbild så är ju synkroniciteter inget konstigt alls. Vi kan ju tänka oss att liksom Gud påverkar två olika parallella, eller till synes parallella tidslinjer och händelser, så att någonting sker på en plats och någonting sker på en annan plats. Så jag menar, utifrån en kristen världsbild är ju inte egentligen synkroniciteten något konstigt.
Nej, verkligen inte.
Men jag menar, en av de tydligaste är väl det. Vad är det som händer när Jesus dör på korset? Vad händer i templet samtidigt?
Just det. Och vad händer i himlarna? Alltså, det är solen förmörkas.
Ja, exakt, exakt. Det sker jättemycket synkroniciteter i samband med Jesu död.
Ja.
Jag har inte råläst Nya Testamentet utifrån ett synkronicitetsperspektiv, men jag läste faktiskt de apostoliska fäderna här för ett tag sedan, och jag kan inte låta bli att liksom ändå tänka på ett citat ifrån andra Klemensbrevet som jag tänkte nämna. De apostoliska fäderna är ju, det är inte nytestamentliga texter, men det är proto-ortodoxt textmaterial från den absolut tidigaste kyrkan. Och det finns, här finns faktiskt ett Jesusord som inte finns i Nya Testamentet, som återfinns i andra Klemensbrevet. Det handlar inte om synkronicitet per automatik, men det lyfter fram en harmonisering av det som sker inuti en människa och det som sker utanför. Kapitel 12, vers 2. Ty när Herren en gång blev tillfrågad när hans rike skulle komma, sade han, när de två blivit ett och det yttre blir som det inre, och det manliga liksom det kvinnliga blir varken man eller kvinna. Och sen så kommer, det här var själva Jesus ordet, och sen så kommer författarens utläggning av det då. Det två blir ett när vi talar sanning med varandra, och en enda själ finns utan förställning i två kroppar. Och det yttre som det inre betyder detta. Ja, själen det inre och kroppen det yttre. Så som din kropp är synlig, så ska din själ vara synlig i goda gärningar. Så här lägger man ju, författaren lägger ju in en, vad ska man säga, moralisk aspekt i just det här. Men jag tycker ändå att det är intressant, därför att det finns en harmoni mellan det inre och det yttre är någonting som är tecken på att Guds rike är på frammarsch.
Intressant, just det, verkligen.
Ja. Och jag kan inte komma ifrån att liksom, jag kan inte helt och hållet separera tanken från synkronicitet med den här texten.
Ja, verkligen.
Det är också intressant med den här föreningen mellan man och kvinna, och det vi pratade om tidigare med äktenskapet som ett liksom paradisiskt påminnelse eller tillstånd.
Då kommer vi kanske in på också det här med hur det här kan uppfattas. Du har ju intresserat dig för en intressant böme efterföljare som heter Gistel.
Mm, det stämmer. Det kan ju vara värt att nämna också att jag faktiskt har en svensk översättning på Gistel som Hjalmar Ekström hade. Hans gamla svenska översättning har jag faktiskt fotat in och håller på att försöka gå igenom. Hjalmar Ekström läste ju Gistel och även Bergmankretsen läste Gistel.
Just det.
Gistel var lite speciell. Böhmelerjunge, han och Gottfrid Arnold brevväxlade. Alltså det är Gottfrid Arnold som är de stora pietisterna på början på 1700-talet. Men det som är intressant i det här sammanhanget med Gistel är ju att det finns ju några illustrationer som han, jag vet inte om det är han som har ritat dem, men det är illustrationer till hans texter på människor med planeter.
Ja, man hittar dem lätt om man tar och bara googlar på Gistel. Ja. Vi kommer att lägga in några stycken bilder också i flödet till det här avsnittet. Och det beskriver ju en sorts progression från då en person som befinner sig i ett läge där planeterna inte snurrar rätt till en människa där allting är i rätt omloppsbanor. Mm. Augustinus, han, nu kommer jag förvåna dig här med att dra ett Augustinus-citat.
Ja, ja, ja.
Men han säger ju att hela skapelsen är i människan.
Ja.
Och om man tar liksom det här perspektivet, alltså hur känns det när planeterna snurrar rätt? Och hur känns det när de snurrar fel? Dionysius, han säger ju att på ett ställe i, ja, är det de här symboliska namnen, att Gud är i själen, i kroppen, i himlakropparna och bortom allt. Allt kretsar runt honom och var en gång inom honom innan allt skapades och emanerade ut. Varför allt som emanerat fram är namn på Gud. Och det här kan vi ju då uppfatta inom oss själva, den här som allting har skickats ut ur och nu befinner sig i en omloppsbana runt. Och hur känns det då när det är i ordning respektive oordning?
Ja, jag kan bara tänka att det känns som en harmoni. Jag nämnde ju tidigare den här upplevelsen av att vara på rätt tid, vid rätt plats, vid rätt tillfälle. Men jag tror att det är någonting som ligger väldigt, väldigt nära det. Att jag känner att alla bitar på mig är på rätt plats, vid rätt tid, vid rätt tillfälle. Och att jag liksom, alltså det är en människa som, Saturnus är ju den yttersta planeten. Den brukar liksom associeras med död och depression. Vara medveten om sin dödlighet. Att vara medveten om tidens slut. Och så kan man ju, Jupiter är ju en planet som ibland förknippas med ledarskap. Alltså att leda sig själv. Att vara sin egen ledare. Och sen så kan man ju gå vidare. Jag tror ju att allt sånt här är någonting som är väldigt skapar harmoni i människan. Jag sitter faktiskt och tittar på en av Gistel-bilderna. Och vet du vad som slår mig i förhållande till Dionysius Areopagiten? Det finns en koppling till mellan Gistel och Dionysius Areopagiten. Som man kan se bara genom att titta på bilderna. Planeterna ligger i en spiralform.
Just det.
Och vem är det som utvecklar tanken på liksom spiralen som den heliga rörelsen? Vi pratade ju väl lite om det. Alltså spiralen som rörelsen till och från mittpunkten. Det är väldigt tydligt på bilderna att det sker en spiralrörelse liksom ut från solen.
Ja, verkligen. Och sen så hela den här saken med att det finns en koppling mellan den och den tredelade själen. Mm. Sen så är det som att han liksom lägger till då de här planeterna utöver det. Men det finns ju ett stort fokus på faktiskt de här tre sfärerna. Och det, man märker att till exempel hjärtat, allting kretsar runt hjärtat. Mm. Sen så finns det den här sfären som strålar ut mellan ögonbrynen i pannan. Och sen då den här sista sfären i magen som har en viss lite grann mörk dimension i den här illustrationen. Och som ju lätt kan tänkas ha det ofta i kristen mystik. Det är ju inte alla som har samma jättemega positiva syn på den här nedersta delen som till exempel Symeon den neoteologen eller sådär. Och inte oroa sig för den så mycket. Precis.
Och återigen handlar det ju då liksom om att sexualiteten och det som hör med buken till att det är liksom inget som ska stängas av. Det är något som ska förädlas och riktas rätt.
Jag hade i somras en ganska intressant insikt. Jag satt på stranden faktiskt och insåg det att jag har drivit mig själv ganska hårt på många sätt. Mm. Och jag bara insåg så här att det finns en Jupiter inom mig som lite grann har hanterat andra delar av mig själv lite för mycket som en sorts tjänare som visserligen gör bra grejer men kanske skulle behöva lite vila, lite avkoppling, röra på sig och liksom den här att jag har kunnat köra på någon sorts autopilot lite grann. Att den här Jupiter-delen lite grann har bara märkt att ja men jättebra, jag kan skicka mina order till systemet och det utförs. Men jag har liksom inte kollat så mycket på hur mår systemet.
Nej, just det, just det.
Så jag hade liksom en sån här liten hälsokris. Ja. Där jag liksom bara såhär, men vänta nu ett tag. Har jag låtit den här Jupiter-delen fått driva mig för mycket lite grann?
Just
så här.
Just det.
Man behöver ju ha en Jupiter i sig själv som kan agera och någon del av sig själv som fungerar lite på autopilot. Jag menar, alla människor bara, så här, man kan inte vara helt mega uppmärksam varenda sekund i tillvaron.
Nej.
Det går liksom inte. Det är hur mycket de här mindfulness experterna än säger, åh, du ska vara medveten dygnet runt. Det går inte. Man kommer behöva ha liksom en viss nivå av arbetsfördelning inom sig själv. Det kommer behöva finnas det här Jupiter, tjänaren och arbetsgivaren eller kungen och riddaren eller vad man nu vill göra för uppdelning.
Mm.
Och jag hade liksom en sån verkligen här märker jag att planeterna i mig själv inte snurrar perfekt.
Jag gjorde ju en insikt. Jag är ju förälder och jag kommer ihåg det när barnen var små. Hur stimulerande det var att kunna åka iväg på fortbildning till exempel. Eller träffa kompisar och uppleva den här intellektuella stimulansen. Då kände jag liksom att under de här åren när barnen var små att jag hade väldigt sällan tid att läsa böcker. Jag hade tid att ha djupa reflekterande samtal med vänner. Så att jag kände verkligen att Merkurius var understimulerad. Och hur skönt det var vid de tillfällen då jag liksom Merkurius fick blomma ut. Men Merkurius brukar ju vara en liksom intellektets planet liksom.
Det där är intressant också med tanke på barn. Om man bara ska liksom haka i den här liksom tanken på det här med sortering så tänker jag, för det finns en intressant poäng att göra där. Alltså, jag önskar ju verkligen att någon hade sagt till mig tidigare att det finns en ganska stor likhet mellan liksom föräldrar och barn. Att man kan få syn på sig själv genom att titta på sina föräldrar lite grann. Det finns en sån verkligen nivå. Så ibland kan det ju vara så när man liksom håller på och försöker förstå sig själv i relation till de här olika planeterna. Att ett sätt att få syn på det hela, det är att spegla sig själv i sina föräldrar eller i sina barn. Du delar ju så mycket med dem. Det är 50% av dina egna gener om du har ett barn går ju runt framför dig själv.
Ja,
så du kan ju se dig själv lite grann som en spegel. Hur kan jag se mig själv i den här? Alltså jag har såna djupa likheter med min pappa. Han är liksom professor i psykologi, har liksom massor med drag som har att göra med att han liksom så här drar sig undan, sätter sig själv nere i källaren när jag var liten och liksom bara vill jobba med sin grej. Alltså just mega det. Nördar in sig och bara vill stänga in sig. Den biten har jag också. Jag kan se på mig själv liksom att jag har precis hela hans sätt att lösa konflikter som är liksom så här, bara att säga till sig själv så här, nu ska jag gå undan och tänka. Tänk om jag hade förstått det tidigare.
Det här kommer komma ännu mer när ni får barn.
Ja, just det.
Ja, och jag ska säga det, alltså när jag själv fick barn nu också. Jag tycker till exempel när jag uppfostrar mina barn och jag upplever väldigt ofta när jag hör mig själv prata till mina egna barn, så hör jag min mammas röst till mig själv när jag var liten.
Just det.
På samma sätt som barnen är 50% av mig, så är ju jag 50% från min mamma och 50% från min pappa.
Verkligen.
Men vi tänker ju också att vi människor är kropp och själ och ande.
Ja, ja, men man, det är verkligen sortering. De olika bitarna behöver sorteras. Ja, så att man ser dem klart framför sig själv. Mm. För att man får syn på sig själv lättare genom att se sig själv också som en kropp. Alltså Basileus den stora, han säger ju så här: människan är ett djur som har blivit kallad att bli gud.
Ja, det är alltså, jättehäftigt. Ja.
Den som kan se sig själv också som djur och inte liksom vänder bort blicken från det, utan faktiskt kan sätta sig att så här: på vilket sätt är jag ett djur?
Ja, ja.
Den kommer ju också kunna sortera det djuriska i sig från det himmelska. Mm. Så att man faktiskt ser det himmelska.
Mm.
Och ser det djuriska. Men om man bara säger så här: jag är bara en himlavarelse, jag är inget djur, då kanske man inte ser det himmelska. För man tror att man kan inte se det helt klart. Man har inte tagit och tittat på de här sakerna som är djuret inom en själv.
Nej, verkligen, verkligen. Om vi tänker oss att vi människor har liksom framträtt via evolution, då bär vi ju på någon form av spår. Flera miljoner år av evolution i oss.
Ja, verkligen. Det är intressant också att Dante, han inser ju det här. För att hela Dantes berättelse, det börjar ju i vildmarken.
Just det.
Han är liksom i den här skogen. Han minns att han tagit och stigit igenom ett vatten. Alltså, han minns någon sorts dop, skulle man kunna tänka. Och han finner sig själv ute i vildmarken. Det är ju så Markus evangeliet börjar också. Ja. Jesus döps och finner sig själv ute i vildmarken. Det är liksom där allting startar där. De andra synoptikerna, alltså Matteus och Lukas, de har ju kvar den strukturen, men lägger till också då den här förberättelsen där Jesus föds. Men sen så kommer då den här berättelsen när Jesus döps. Han går genom vattnet, han hamnar i vildmarken. Och där då möter Dante de här djuren. Och han hör Virgilius röst. Och sen stiger de ner då i underjorden. De ser berget, men de kan inte stiga upp på berget än. Han skymtar berget. Det finns där långt borta.
Ja. Mm.
Men han behöver stiga ner i underjorden. I jorden.
Ganska tidigt, apropå djur, återigen så träffar han väl Kerberos. Som är hunden som vaktar nedgången till dödsriket i den grekiska mytologin.
En sån här sak som jag skulle verkligen föreslå att man kanske inte gör direkt, men kanske en bra bit in på den här vägen i sitt böneliv, det är att man tar och gör en sorts, ja, man skulle kunna kalla det för en bevekelsegrundkartläggning på något sätt. Alltså att man säger till sig själv så här: om jag skulle ta 7, 8, 9 eller 10 stycken saker som är mina bevekelsegrunder, vad är det för någonting som driver mig i livet?
Ja, varför går jag till jobbet? Varför åker jag och handlar mat till mina barn och till min familj? Varför är jag tillsammans med min fru och allt sånt där liksom?
Och inte då tänker så här: ha, okej, okay, ja, då Carl säger att man ska göra 7 eller 8 eller 9 eller 10, så därför ska jag ta en för varenda de här sfärerna. Jag tror inte det är ett bra sätt att börja, för då har man liksom redan börjat med en blueprint för hur det ska gå. Det tror inte jag är, det är liksom inte den bästa sättet att göra övningen. Mm. Utan då är det nästan bäst att bara lägga de här modellerna åt sidan. För det kan ju vara så till exempel att man är en väldigt venusaktig person teoretiskt sett. Så att tre av ens bevekelsegrunden har med det att göra. Och då har man liksom på ett sätt missat någonting om man liksom tar och hårdkör på den här mallen. Liksom. Men om man liksom bara tar och säger till sig själv så här: okej, okay, vilka 8, 9, 10 eller vad som helst, ta en siffra. Det är nästan lättare att bara bestämma sig för en siffra och sen ta och räkna upp grejer snarare än att säga så här, jag börjar räkna upp grejer och se var jag hamnar siffermässigt. För då meningen blir ju liksom att säga, ta 8 då. No. Och så säger så här, och bara ta den här övningen. Det är ingen övning man gör på en dag. Det här är en övning man gör under några år. Man får liksom ha den här, om man har en sån här Synesius, han är en av, han är ingen kyrkofader, men han är en tidig intressant mystikteolog.
Mm.
Han pratar om att man bör föra dagbok.
Mm.
Det gör ju Luther också. Han säger så här, skriv ner det som du uppfattar. Så om man till exempel har i sin dagbok, i sitt inre bönelivs dagbok, så att ha den här frågan hela tiden bakomliggande och återkomma till den frågan ibland, en gång i veckan. Vad är mina drivkrafter? Det här är en övning som jag tror att det är gott att göra tillsammans med en vägledare. För till slut så kommer det komma frågor automatiskt av det här som kan tendera att vara lite obehagliga. För man kan ställa sig själv i schack lite grann. Så här, vänta nu ett tag. Vem är jag egentligen? Och varför har jag gjort så här?
Till exempel kan det ju vara så att mycket av det jag gör har jag egentligen ingen egen bevekelsegrund för, utan jag gör det på någon grund av automatiserat beteende för att jag har programmerad sedan barnsben att göra så. Och det kan ju vara en smärtsam insikt.
I den här övningen så teoretiskt sett så kan det vara så att man känner så här, wow, det finns massor med saker som jag har gjort, det finns massor med val jag har gjort som jag får leva med. Och jag önskar att det inte var så. Det är kanske ett naturligt liksom sätt att tänka en stund. Men jag tror man ganska snabbt behöver hitta till det här. Fast jag är ju här nu. Nu ser jag det här. Och nu får jag agera därefter. Om jag inte hade gjort det här, då hade jag inte sett det här. Jag kan liksom inte gråta över spilld mjölk.
Nej.
Utan man får liksom, okej. Vad bra, tack.
En stor själavårdande insikt. De här olika planeterna eller sfärerna eller liksom naturkrafterna eller själsförmögenheterna. De finns i omloppsbana och det är ingenting som jag kan kasta ut ur mitt liv. Det här måste jag lära mig att leva med. På samma sätt som jag måste lära mig att leva med gravitationskrafter eller liksom andra fysiska lagar, så behöver jag också lära mig att leva med hur de här planeterna eller sfärerna snurrar i mitt eget liv.
Just det.
Fullkomning. Blir vi fullkomliga om vi förstår de här planeterna rätt? Strävar vi mot fullkomling när vi låter, vad ska man säga, när vi låter de rätta proportionerna träda in?
Jag skulle säga att återigen så tror jag att Luther kan ha en intressant sak att säga.
Mm.
Han skulle ju säga så här, vi är fullkomliga. Det som det här kan göra, det är att vi kan uppfatta vår fullkomlighet. Det som, om vi har den här klassiska uppdelningen som finns i, som går tillbaka till den allra första kristna mystikerna, där man pratar om rening, upplysning och förening eller perfektion. Dionysios, han pratar om rening, upplysning och perfektion. Och om man tar och närmar sig det här från då ett perspektiv som inte utgår från att det är någonting egentligen som vi till slut blir, utan vi upptäcker någonting som vi redan är.
Det
som då den här vägen gör, den här reningen, det gör ju att man avkläder sig.
Mm.
Man avidentifierar sig själv då från de här olika sakerna som finns igen såklart. Men sen så riktas blicken längre och längre in.
Exakt. För här blir ju också en viktig sak. En av följderna om man arbetar med sfärerna på det här sättet, det blir ju att jag inser till exempel att jag är ju inte min sexualitet. Jag är inte min aggressivitet. Och med de orden menar jag att det finns att det är lätt att vi identifierar oss i ytskikten av oss själva. Det är lätt att vi identifierar oss i våra liksom karaktärsdrag. Men jag menar djupast sett så har vi ju en identitet som ligger bakom alla de här skikten. Givetvis är sexualiteten en del av mig, men jag har ju en liksom identitet bakom alla de här sfärerna. Och när jag reningen innebär ju att också se de djupaste skikten i mig själva. Vad är ytskikt och vad är djupskikt i mig själv?
Precis så. Det finns ju i Dionysios, från början så var allt ett. Sen så emanerade allting ut. Och det som då vägen består i, det handlar då om ett sorts återvändande. Mm. Emanationen kallas för procession, alltså utstrålandet.
Ja, just det. Det är en väldigt, väldigt vacker bild, alltså utifrån ett liturgiskt tänkande, att emanationen är en procession där Gud tågar ut ur sig själv.
Paul Roram, som har författat noterna till den engelska utgåvan som jag har läst, han säger så här på ett intressant ställe, han säger så här: procession and return describe respectively divine and human ecstasy.
Ja.
Det är den mänskliga respektive gudomliga extasen. Gud flödar ut ur sig själv, respektive människan då som återvänder.
Just det.
Och i det här mötet så finns den dionysiska mystiken.
Ja.
Vi återvänder till Gud. Och Dionysios, han pratar om att genom vårt återvändande så äger en replikering av Gud rum.
Jag har säkert citerat den här salmen tidigare, men jag kommer alltid att tänka på psalm 86 som är skriven av Charles Wesley. Vers 4, lyssna på det här. Skapelsen ska nå fulländning genom oss och våra liv när vi tar emot en frälsning som förvandlar oss till dig.
Dionysius, han säger ju så här också, apropå precis det här, han säger så här: this is how God knows all things, by knowing himself.
Ja, det kan man meditera över.
Det kan man verkligen meditera över.
Ja. Jag måste säga att jag gillar den här processionstanken. Alltså det, hädan efter så ska det bara bli processioner. Alltså processioner är en av de viktigaste beståndsdelarna i hela liturgin. Alltså.
Vi församlas och sänds ut. Kyrka och församling.
Ja. Altaret och platsen vid altaret symboliserar ju, eller platsen bakom altaret symboliserar ju himmelriket. En procession till och från paradiset liksom.
Om vi bara har blicken på världen och det som världen vill göra med oss, om vi följer det som är den rådande ordningen bara och liksom blir en kugge i det här enorma maskineriet, systemet. Vi blir en konsument och vi blir en vara. Så har vi ju gått från det som är då Guds vara till att bli en vara. Alltså från vara till vara i den allra sämsta meningen.
Ja, just det. Det där var snyggt.
Glömt bort vårt egentliga vara.
Ja, ja.
Och vi har stigit in och blivit en vara i världen bara. Som flödar runt i det här systemet och inte känner sig själv.
Men det är hoppfullt att Guds ord, Jesus Kristus, älskar världen tillbaka till Gud.
Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden, Nätverket Hjärtats bön och Nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala Hjärtats böngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med Nätverket Hjärtats bön och Nätverket för mystagogiskt lärande. Båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till Hjärtats bön samt växande antal inspelade vägledningar som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet Hjärtats bön. Om du skulle önska boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det, då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information, också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagram-kontot Sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.